Länder som har en individualistisk kultur, det är också där man ljuger om sin ålder och man tenderar att vilja svara att man känner sig inte som 55. Det här med att lösa komplexa problem och sånt, där det finns liksom många, många bottnar och mycket att ta hänsyn till, där är hög ålder i många fall en fördel. Med vanan att umgås med blandade åldrar så blir inte ålder heller ett problem. Ju mer man kan hålla relationerna nära, desto, ska jag säga, det är ett bra vaccin mot ålderism.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är programledare för den här podden och jag är psykiater och författare. Idag har jag bjudit in en otroligt intressant gäst, John Mellqvist. Du har skrivit boken Väl din ålder.
Stämmer det?
Är det kul att du är här?
Ja, tack. John Mellqvist heter jag då och jobbar med till vardags med kommunikation. Jag är PR-konsult och kommunikationsrådgivare. Men har väl nördat ner mig i ålder sedan 5 år ungefär.
Och hur gammal är du?
49.
Så du är inte så himla gammal?
Nej, det beror på hur man ser det. Men jag är äldre än vad jag var förut.
Okej, men du har inte valt den här åldern själv då?
Provocerande nog så har jag väl gjort... Jag har valt att vara 49. Jag trivs med att vara 49. Det är väl en av mina... Ska man säga... det är faktiskt en liten styrka jag har. Att jag trivs väldigt bra med min ålder. Och det är det jag försöker att... uppmuntra andra att göra också.
Och det har du gjort oavsett ålder, hittills?
Ja, nej men så här, jag har nog trivts mer och mer. När jag var yngre, jag har nog varit ganska lillgammal, så att när jag var yngre så kanske ibland, jag ska inte säga att jag önskar att jag var äldre, men jag kände att ändå att jag såg fram emot att bli lite äldre, absolut. Mm.
Och det gäller fortfarande, eller?
Ja, jag försöker göra det. Och jag har i alla fall blivit bättre på att se... Eftersom jag har grävt ganska mycket i det här så har jag blivit bättre på att se vad man faktiskt blir bättre på längre fram. Så att jag försöker ha det perspektivet och det blir ju i alla fall enklare då att ta sig an. Det är ju, man ska inte vara, jag menar, man vet aldrig vad som händer ens när jag kliver ut ur studion här. Så kan det ju hända någonting. Men det finns väldigt mycket som faktiskt blir bättre med tiden.
Ja, men vi tar det. Vad blir bättre med tiden?
Ja, men ordförrådet är en sån sak som man samlar på sig ett bättre ordförråd. Man blir bättre på att använda orden för att uttrycka saker. Det är ju en sak.
Hur länge håller det på? För någon gång tar det slut.
Ja, exakt. Man brukar säga att den når någon slags platå. Någonstans 65 plus, mellan 60 och 70 någonstans. Och där, sen behöver det faktiskt inte bli sämre. Utan det är faktiskt så att man kan ju... Det finns ju undantag såklart. Det finns säkert de som kan fortsätta att bli bra hur länge som helst. Men sen, det kommer in saker som minnet och allt sånt. Men faktum är att just orden har en förmåga att stanna kvar länge och att man kan samla på sig mycket. Framförallt också hur man använder orden. Och i kombination med att man också blir bra på att läsa av psykologisk förståelse. Att man går in i ett rum och känner hur rummet mår lite grann. Att man kan känna av stämningar och... kunna också faktiskt rent konkret lösa komplexa mönster och problem och såna där saker. Det är ju sånt som faktiskt seniorer är väldigt duktiga på.
Finns det här studier på den typen?
Jag jobbade med Barbro Westerholm och Björn von Sydow bland annat som satt i den här delegationen för seniorarbetskraft. De har
de är två äldre politiker ja.
De gjorde någon studie på just, eller en utredning kring det där med seniorers förmåga på något sätt. De får redogöra för en exakt detalj själv, men bland annat kommer fram till just att det här med att lösa komplexa problem och sånt, där det finns liksom många, många bottnar och mycket att ta hänsyn till, där är faktiskt hög ålder i många fall en fördel. Och det är kanske inte åldern i sig, utan det är det som kommer med åldern, det vill säga den erfarenhet och den... Det kan ju alltid från sinneslugn, att man inte retar upp sig på saker i onödan, att man faktiskt kan hålla borta känslor från sitt eget rationella arbete, men också att man faktiskt kan läsa av stämningar och sådana saker, att man kan se...
Been there, done that.
Lite så, att man säger att om jag drar den där schackpjäsen till den rutan, då kommer det att hända. Det mest uppenbara som jag vill ut efter, det är det där, men sen så kommer ju också den här kompisen från sidan här kommer vilja ha någonting med det här att säga, och det i sin tur löser upp andra saker. Så att det finns ju liksom följdeffekter som kan vara svåra att liksom läsa av om man inte har fått det där helikopterperspektivet som man får med tiden. Jag brukar jämföra med att man, det är som att lyfta på ett flygplan som lyfter på natten. Man ser liksom, först ser man startbanan, bara ljusen där, och sen lyfter man lite till så ser man liksom hustaken och att det lyser i fönstren och så vidare. Och så när man, ju längre upp man kommer, så ser man till slut så avtecknar sig hela samhällen och städer och kanske motorvägar och riktningar, och till slut så är det kustlinjer och kontinentgränser. Och, alltså det finns, men man ser inte längre kanske människorna, man ser inte detaljerna, men man ser istället de mönster som detaljerna bildar. Och det är den där som bara kan komma med
erfarenhet. Just det. Så det låter ju väldigt positivt, men du, den här boken och det här, ditt engagemang, du har också pratat mycket, och det är ett begrepp som har kommit mer och mer, det här med ålderism. Skulle du kunna beskriva vad menar man när man pratar om ålderism?
Alltså begreppet som sådant, det brukar man tillskriva psykiatern William eller Robert Butler heter han, va? Amerikansk psykiater som på 1969 myntade det här begreppet i en intervju med Washington Post. När han beskrev då generationskonflikter under en väldigt politiserad tid då, som slutet på 60-talet var. Men sen har det där begreppet, det har fortsatt att finnas, och man har i stundom då blandat ihop det med åldersdiskriminering. När man menar åldersdiskriminering så är det ju väldigt liksom mycket lagbrottet, att man, liksom, man diskriminerar en människa. Sen 2009 så är det olagligt i Sverige, och då är det liksom det är olagligt. Va? Men
det låter rätt svårt att visa.
Ålderismen i sig, det är ett mycket större begrepp som är mycket vanligare, och det är fördomarna. Alltså fördomarna som kopplar till ålder, som leder till, alltså själva, vad ska man säga, åldersdiskriminerings livsluft, om man så säger. Det är liksom det här att vi jämför varandra och kategoriserar varandra utifrån ålder.
Och det kan vara båda hållen då, eller?
Absolut. Det kan vara, alltså unga människor drabbas ju ofta av det här att de blir klappade på huvudet och inte blir tagna på allvar och inte liksom får ansvaret för att de inte har all den erfarenhet som krävs på pappret och så vidare. Fast de kanske har både fallenhet och liksom erfarenhet i sak, så kanske de inte har erfarenhet i tid. Och det leder också till att det skapar väldigt stora spänningar mellan generationer och mellan åldersgrupper. Och det är ju det vi har sett nu, att liksom det har varit väldigt mycket fokus på unga, och att man anställer inte minst ungt av flera skäl. Och det är kostnader, och det är att man tror sig då anställa framtiden genom att liksom rikta in sig hela...
Gör man inte det då?
På sätt och vis gör man det, men man tappar också väldigt mycket framtid, därför att du missar också att de unga behöver stöd av människor som har mer erfarenhet än vad de har för att liksom kunna nå sin potential. Och unga bränner ut sig, inte minst. Det ser vi ju nu i hög grad att det är ett problem med ungas psykiska hälsa. Det vet du säkert ännu mer än jag om. Och det där är ju någonting som man, tror jag, behöver verkligen fundera på, vilken koppling det finns mellan frånvaron av, alltså bra åldersstrukturer på arbetsplatser och närvaron av olika generationer på samma, för att lösa samma uppgifter och så vidare, för att helt enkelt få bort eller minska den här stressen och pressen på.
Så du menar någonstans, om det fanns äldre personer, så skulle de, den sammansättningen på en arbetsplats är gynnsam rent hälsomässigt även för de yngre?
Ja, jag törs inte liksom rent liksom medicinskt gå in, men däremot så kan man ju se att miljöer där det finns en bra åldersblandning och där unga kan se att äldre kan jobba vidare och få utvecklas och så vidare, där det är klart att det minskar pressen på unga att prestera liksom snabbt. Och framförallt om man har väldigt många som är lika varandra, födda ungefär samma tid och så vidare, och har levt ungefär lika länge, kanske gått i samma skolor och så vidare, så skapar det väldigt mycket intern konkurrens istället för en miljö där du har väldigt många olika erfarenheter och många olika. Men
du och jag pratade lite innan programmet här, och då sa du att det här med att om man inte behandlar de äldre väl, det sprider sig ju till de yngre generationen också, så att de kommer att tänka att det här finns ingen riktig framtid, för kolla hur ni behandlar era äldre. Här vill jag inte stanna kvar. Och jag tror du också sa att, jag tyckte det var väldigt spännande när du sa att om man anställer en 55-åring så är ofta den personen inne på att jobba till pensionen, det vill säga en 10-12 år i alla fall. Medan en ung människa kanske igen stannar 2 år.
Jo, men det där tror jag är en logisk kullerbytta som man ofta gör. Att man tror att anställer en person som är, säg, 27, så tänker man att den personen kommer stanna hos oss 20 år till. Men om jag anställer någon som är 47 eller 57, så kommer den personen bara stanna. Alltså den personen kommer vilja trappa ner eller vilja liksom... i alla fall inte liksom satsa på företag på det sättet. Men i själva verket så är det så att om man tittar rent statistiskt så har... Alltså de yngre generationerna har kortare tidshorisont. Delvis för att de har vant sig vid att det är så som samhället blir mer projektinriktat på många plan. Så har man inte den här långa, vad ska man säga, den här guldklockemålsättningen som ju fanns, om man tittar historiskt, som snarare kanske 30-40-talisternas, tidiga 40-talisternas bild, om ens det, så ser man att nu är det mycket mer liksom projekt- och gig-inriktat i arbetslivet. Även om man liksom tänker sig inom en anställning så är det väldigt mycket att man sjösätter projekt och man slutför dem och så kanske man får en helt ny roll och så vidare. Så att, det kommer att få stor betydelse för hur framtidens arbetsliv formas. Där det är något som jag tror faktiskt kommer att gynna de äldre på många sätt. Därför att du kan gå in och jobba i projekt kanske och inte liksom... ha förutsättningen eller liksom premissen att du ska jobba där liksom väldigt länge. Så att från företagets perspektiv så kan det vara positivt, menar jag.
Men där är vi inte än, för det verkar svårt för äldre. Man får ju en känsla av att Sverige är mer ungdomsfixerat än många andra länder. Mm. Stämmer det, skulle du säga, och i så fall vad betyder det?
Ja, det är till att börja med i alla fall väldigt åldersfixerat. Och det kan man ju se, alltså det gjordes en intressant studie förra året på Michigan State University som gjorde en stor studie, jag tror det var 800 000 respondenter, som när man tittade på vilka länder i världen som var mest ålderistiska, och då fann man att de länderna som hade en individualistisk kultur, alltså att jämföra med länder som har mer kollektivistisk eller pluralistisk kultur, med alltså då jämför man till exempel Indien, Asien och så vidare. Där man har mycket traditioner och mycket familje, alltså familjen är stark och så vidare, så att man har många olika liksom samvaro på det sättet. Och att jämföra med då de individualistiska länderna, som då tog man USA och många europeiska länder som exempel. Där fann man att ålderismen var mycket mer påtaglig. Och mer konkret kan man säga att det handlade om att synen på äldre till exempel, att de både osynliggjordes och inte fick samma aktning i samhället som man fick i de här länderna.
I västlandet är det så här okay boomers.
Ja, ungefär.
Gubbslem har ju blivit ett begrepp.
Ja, i värsta fall alltså. Men överhuvudtaget liksom att det finns inte den här visdomstraditionen, eller vad man ska säga, som man kanske har där liksom det har erfarenhet, lång erfarenhet har liksom en hög status, utan det är väldigt mycket självförverkligande och så vidare som gäller. Och det där är så spännande. Om man tar den studien då, där Sverige då kan ju sägas vara ett väldigt individualistiskt land.
Vi sticker i alla fall ut i World Values Survey.
Tänkte säga
världens
det.
Minsta auktoritetsbundna, världens minst traditionsbundna och världens mest självförverkligande land.
Exakt så. Precis vart jag skulle komma. Och lägger man det som ett raster ovanpå på den här första studien, så har man i alla fall goda skäl att säga att Sverige är ju ett... Alltså det här snacket om att Sverige skulle vara väldigt ålderistiskt är inte taget i luften, utan det finns ju där. Och vi har väldigt konkret, kan man säga, vi har personnummersystemet, vi har ingen, så att säga, direkt... Nu har vi försökt jobba upp det, men vi har ju ingen veterantradition. Vi är ju lite fredsskadade, man ska säga. Vi har ju haft fred i 200 år. Det har ju klart lett till att man lätt glömmer bort den här generationen som skyddade landet och som man har till exempel i de länder som har varit i krig. Så synliggör ju de sina äldre på det sättet. Det är ju ett sätt i alla fall.
Hur kommer det sig? För det är ju intressant egentligen varför det är. Alltså det finns mycket saker som kan ske av att man inte varit i krig.
Ja.
Det vill säga man går från ett överlevnadssamhälle till ett självförverkligande samhälle. Men var kommer åldern in där? Det tycker jag är spännande.
Ja, nej men det är många delar av det. Dels har det ju att den generationen som fortfarande kan berätta, som var med där, att man tenderar att lyssna på dem regelbundet och när i olika situationer. Sen har de en traditionellt sett liksom en hög aktning då, i samhället, att de hyllas på liksom återkommande och sådär. Så att det hjälper till att sätta den här grundrespekten för äldre. De blir liksom ett blickfång av många, precis som du har äldre artister som blir också ett blickfång för vad som är möjligt att göra i hög ålder och sådär.
Fast de spelar ju, där är det ju lite udda då om man tittar på Madonna och Mick Jagger och så här. De beter sig ju inte som att de är, alltså det finns ju någonting som har skett också med de äldre. Man brukar ju prata om att 60 är det nya 40 och så här. Det finns ju någon, vilket egentligen talar mot ålderism om de beter sig. Eller så är det att det blir konstigt, jag vet inte.
Nej, men alltså, dels har du ju den här, vi pratade lite grann också inom det här, den här old-generationen, alltså de här unga äldre som är ju typiska, alltså ungdoms, de har levt i en väldigt stark ungdomskult och de har ju inte blivit äldre i sinnet. De är ju bara, ABBA är ett annat exempel, alltså de är ju fortfarande, de är 70 plus fast de gör fortfarande samma sak som de gjorde då. De har liksom inte...
Det låter exakt likadant.
Ja, exakt. De har inte börjat se sig själva i svartvitt eller gå snabbt med armarna och sådär. Det är liksom, de har inte, det är inga nidbilder och så, utan de är ju precis ganska intakta. Ser man Mick Jagger på scen så är han ju, han håller sig i trim såklart, och det är en viktig faktor det här, att han har hälsan, men han jobbar hårt för det också, men det är fortfarande så att hans självbild är ju densamma som den var tidigare. Sannolikt så har han har ju samlat på sig mycket erfarenhet, men det är fortfarande samma artist. Så att jag brukar säga att det människor, eller så figurer som man har, eller företeelser, människor framförallt som man har en stark relation till, de tenderar att inte åldras. De har man ju liksom väldigt nära, alltså skapa många nära relationer, det är ett sätt att inte se ner på andra åldrar än sin egen. Det vill säga att det här åldersbubblorna som vi har i Sverige, som redan från förskolan delar in människor i väldigt hårt i liksom ettåringar, tvååringar, treåringar och så vidare. Sen följer det där med, och sen tenderar vi lever väldigt...
Det minns jag när man gick i lågstad. Tyckte man att de som gick i tvåan var jättegamla.
Ja, de fick man inte umgås
med. Man fick inte umgås med dem.
Nej, och det där är ju, alltså... Vi delar in varandra i bubblor och sen tenderar vi att stanna i de här bubblorna. Och det är det som är... Det är då man till sist börjar liksom klassificera varandra. Utan, för att man känner inte varandra tillräckligt väl. Så att ju mer man kan hålla relationerna nära, desto, ska jag säga, det är ett bra vaccin mot ålderism.
Så där kan man tänka då, bara för du pratar om det här med den kollektivistiska kulturen kontra den individualistiska. I den kollektivistiska så gör man det per automatik, i och med, åtminstone om man ser det till den här familjekonstellationen. Alltså att du har mer av storfamiljstänkande genomgående. Eller är det en fråga egentligen?
Nej, men det skulle jag nog säga. Och det, utan att, nu har ju inte jag, alltså, det där kan man säkert bryta ner på olika sätt. Men det jag skulle säga är att definitivt är det så att man har ju, i vad som händer också när man samlar olika, liksom olika generationer i en familj till exempel, tar den italienska middagen, alla får ju hittar ju sin roll.
Exakt.
Vilket gör att man blir ju också, man blir ju konfronterad med den ålder man är. Och man, oavsett om du gillar eller inte, så är du är liksom the middle-aged guy i den familjen. Mm. Eller så är du familjens äldsta.
Men alla har en roll också.
Alla har en roll. För vad man fann också i den här undersökningen, det var att i de länder som har en individualistisk kultur, det är också där man ljuger om sin ålder. Och man tenderar att vilja svara att man känner sig inte som 55 eller man känner sig inte som 63. Det kan man ju tycka på sitt sätt. Det låter ju vid första... Liksom, första gången man hör så låter det så här, men det låter väl positivt att så här, man känner sig yngre än vad man är. Nej, men man tenderar att vilja, det finns ett psykologiskt, jag kommer inte ihåg vad det psykologiska begreppet hette, men man liksom man vill inte förknippas med sin med den ålder man är i. Alltså man alienerar sig.
Nej,
från...
Det är ju som den här herren i Nederländerna, vad heter han, Emil Rattelband.
Just det.
Som var 69 år gammal och för några år sedan drev en process mot holländska staten att han ville bli 20 år yngre.
Mm. Det är rätt roligt. Det roliga med det exemplet...
Han var beredd att avstå pension för det här.
Det roliga med det där, för det där är ju... Det är ju väldigt många, han gör sig till tolk för väldigt många. Det roliga och det mest extrema var att han drev det så hårt. Han drev det så långt. Jag tror att många skulle liksom...
Men han förlorade.
Han förlorade. Jo, men det är så här, det är väl också... Han nöttes ner av byråkratin till slut. Liksom. Det är en för svår motståndare.
Men jag tolkade det här som en form av kritik mot att man utan... Alltså folk driver ju den här... Eftersom man får ändra kön och ändra namn och så här, man får inte ändra sin ålder. Ja. Att det var någon form av kritik i det här. Jag är inte helt insatt.
Det var så han argumenterade, och om man minns rätt. Och det är klart att jag tycker också sätter fingret på att ålder är ett begrepp i gungning nu. Alltså man pratar ju mer om ålderns olika dimensioner än man gjorde tidigare. Alltså det har ju länge bara varit den kronologiska definitionen, det vill säga antal år. Men nu börjar man prata om den, liksom, den kognitiva åldern som är liksom hur hjärnan mår. Och sen har du den biologiska åldern som är hur kroppen har liksom hanterat alla åren. Och sen har du då den psykologiska åldern som har liksom med attityder och så vidare. Alltså det finns väldigt många... dimensioner av det, och någonstans i det här så kanske du, det är lite som en equalizer, att du har liksom olika, du ligger på olika nivåer i de här olika reglagen, och där du kan liksom inte säga att en 70-åring har samma rakt
för,
över.
För det här blir ju väldigt tydligt under pandemin med ålder, och där ju man faktiskt, och det syns ju väldigt tydligt utifrån stora gruppen i alla fall, att är du över 80 så var ju covid en rejäl risk, och över 70 en hyggligt stor risk, och under det en ganska liten risk.
Ja.
Så där är ju den kronologiska åldern, du kan inte komma bortse från att den är väsentlig.
De kunde ju se tydliga samband, och det var väl det starka samband som såg, men det räcker ju med att det är tillräckligt många där ute som inte känner sig, apropå vår individualistiska kultur då, som inte känner sig som 70-åringar, så känner de sig, men vadå? Jag är inte 70, 70 kan jag möjligtvis bevisa att vara, men jag är långt ifrån riskgrupp. Jag känner mig som en, jag känner mig stark och i bra form, och varför ska jag rätta in mig i det här? Och det var ju det som ledde till väldigt starka reaktioner. Alltså det var ju många som...
Som Amelia Dom, och som varit gäst här i podden, gick
absolut,
ut och sa
var helt
det.
Öppen med sin kritik mot det där. Mm. Och det är ju inget snack om att den här liksom klassificeringen och det här fingerpekandet som det ledde till, det spädde ju på ålderismen på det sättet. Man pekade ju ut liksom att... Och sen klumpade man ju också ihop äldre, som är ett vitt begrepp då. Då har du sjuka, sköra äldre som är 90-plus med då äldre som är 70-plus. Om man ska dra det ännu hårdare, så kan man säga att jag menar, i arbetslivet så är det man tillhör den äldre arbetskraften när man är liksom 40-plus, så är det ju många som hävdar i undersökningar och så vidare. Så att det är liksom det är ett väldigt känsligt område, alltså väldigt minerat. Och det är klart att när det blir så drastiska konsekvenser, så när man liksom isolerar människor, så är det klart att många slår bak ut.
Men nu blev ju inte bara 70-plussare isolerade, utan effekten var ju också att alla skulle ju isoleras för att vissa 80-åringar, framförallt 80-åringar som grupp betraktat, var en riskfaktor.
Och det är jag helt med på. Och jag säger, jag bara analyserar det här. Det vill säga att du har... problemet var ju också att man tittar på... Det blir liksom en grupp som man skulle skydda. Och det är också någonting som gör att många reagerar. Vadå, jag vill inte bli skyddad. Man pratar om våra äldre och såna saker. Det var ju många som reagerade bara på det.
Ja, det är lite paternalistiskt, ja. Klapp på axeln-aktigt.
Och jag tror att det var, och i många fall så var det, eller i alla fall ska jag säga, så var det ju inte, det var ju tvärtom. Det var ju goda intentioner, men det landar fel. Och det är just kommunikationen är så otroligt viktig när man jobbar med... Det är ju lite det som jag har blivit ett av mina områden som jag har liksom gett mig in ganska mycket i. Just att det här kommunikationen kring ålder är så väldigt känslig.
Mm.
Det var det här fallet när det var en artikel där det skrevs att det var en äldre kvinna som rånades fräckt, som GP skrev en artikel som hade den rubriken. Och så stod det i underrubriken att det var en 45-årig kvinna. Och du vet, internet blir ju fullkomligt rasande. Tills det då kom fram att det var ett tryckfel. Det vill säga... Det skulle stått 75 istället.
Jaha.
Men det visar ju precis hur arga folk blir när de blir kallade äldre.
Men du, jag tänker så här.
Ja.
Vi var inne tidigare på det här med att Sverige är mer ungdomsfixerat, och sen pratade de om de individuella USA och så här. Men USA har ju en president som är över 80 år.
Mm.
Hade det överhuvudtaget varit tänkbart något motsvarande i Sverige?
Inte som det ser ut nu. Alltså det vill säga, återväxten är alldeles för liten. Alltså vi har, det är för få äldre politiker. Alltså i USA så har man ju ett system där man ska passera väldigt många nålsögon innan man ens blir valbar, och innan man kommer upp till liksom den, innan man ens kommer i fråga, och då hinner det gå några år bara på den svängen. Men det där är faktiskt en fråga som, om man ska vara ännu lite mer djupgående, så kan man säga att det är en fråga som jag ställt till många politiker, alltså i Sverige och även i andra länder. Hur kan den här skillnaden vara så stor? Och det är ingen som har ett riktigt 100% bra svar, men en anledning som brukar komma upp, det är att politik har blivit liksom lite av ett karriäryrke i Sverige. Alltså det är inte riktigt det här vad ska man säga, livslånga projektet som man ofta ser, att man samlar på sig erfarenhet, att man hela tiden liksom ger tillbaka, och man förväntas att komma fram ganska snabbt och bli liksom ett stjärnskott tidigt, komma från ungdomsförbunden eller något sånt där, och sen så får man liksom köra på, så ska man då slå igenom. Jag vet att Sverige har ju tidigare till och med skrutit om att vi haft en ung regering och såna här saker. Alltså det finns...
Nej, men är inte det här i branschen ålderism någonstans? Alltså det du sa inledningsvis, att livserfarenhet och kanske arbetslivserfarenhet eller vad det nu handlar om är inte relevant, utan de här äldre är då okay boomers.
Ja, jag undrar varför det är så att man har... Jag menar, vi har haft Barbro Westerholm som nu... som jag har på något sätt hållit fanan för väldigt många seniorpolitiker på något sätt. Och vi har haft... jag vet att när Hans Dahlgren kom in i regeringen så var det ett stort utropstecken. Han var 71. Där tycker jag det var intressant att han tog en... Alltså att han gick från en lite mer rådgivande roll till en väldigt exekutiv roll. Alltså, alltså mer... även om
tjänstemannaroll till en...
Ja, till en väldigt offentlig roll. Va? Och, så det tycker jag det är intressant i sig. Men det är ju för få som har den... Alltså vi pratade 1,7% ungefär av riksdagen som är 65+.
Man pratar ju väldigt mycket om att det är lite för lite unga.
Ja. Ja, men det,
men problemet är, om jag förstår det rätt, snarare motsatsen.
Ja, alltså det var ju en debatt vid regeringsbildningen om att det var för få unga. Sanningen är väl att det är väldigt många som är, sig 60-70-talister. Och sen så är det ju då, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting. Och sen är det är ju några, jag menar Barbro är ju extrem, hon är 30-talist. Och sen så har det finns ju några exempel, men annars är det är ju väldigt få som är där. Jag skulle säga att det är ett större problem att vi har så få äldre, därför att de ska representera en väldigt stor grupp där bara seniorfrågorna i sig är väldigt svåra att driva med övertygelse om man inte liksom har någon typ av erfarenhet av seniorlivet själv. Alltså, det är ju, jag brukar säga att ålder är, det är ingen merit, men det är väldigt mycket identifikation och det är väldigt mycket representation. Man har lätt att liksom identifiera sig med till exempel den livsfas man befinner sig i, så har man liksom lättare att kommunicera sådana saker till personer som är befinner sig ungefär där. Och det är alldeles för få som gör det i svensk riksdag. Så det är jätteproblematiskt att de som är väldigt både röststarka men också väldigt lojala röstare, de seniorerna helt enkelt, har ju väldigt få liksom, som de kan identifiera sig med.
Som representerar dem i någon mening.
Ja.
Nu är det alltid svårt att säga man representerar ju inte en vare sig åldersgrupp eller någonting annat egentligen. Men som i alla fall man kan identifiera sig med, som du
det
säger.
Skulle hjälpa, jag tror att det skulle hjälpa det här problemet med politikerförakt och på traven, tror jag definitivt, att man får en bättre representation, därför att ålder är en så stark... Ja, det är en stark faktor. Det kommer man inte ifrån.
Men om man tittar i arbetslivet i stort, så pensioneras man ju trots allt av något skäl vid 67 års ålder. Det var väl Reinfeldt som ville höja pensionsåldern.
Mm.
Men om vi säger den här bristen på fortsatt jobb. Eller, alltså det finns ju ändå ett traditionellt skäl till varför man pensioneras vid en viss ålder. Det är att man blir sjukare och så här, och kanske att man får sin guldklocka och har gjort sin tjänst också. Men det här faktum att äldre trots allt är sjukare generellt, det är ju inte alla som är det, men ganska många är friska långt upp i åren. Men...
jag tror man måste bryta ner det lite grann, för att tittar man på, jag vet, Arbetsförmedlingen gjorde en undersökning till exempel här om året, och det visade sig att 55-plussarna var den friskaste gruppen på arbetsmarknaden till exempel.
Men då har du räknat in psykiska, att du är hemma för att du mådde lite dåligt.
Ja, men det är att man tittar på sjukfrånvaro, kort eller lång,
Ja, men det är det jag menar. Majoriteten av den är ju inte fysisk sjukdom.
Så kan det säkert vara. Men om man tittar ut arbetsgivarperspektiv så handlar det ju om liksom, är du på jobbet och gör nytta? Eller är du hemma eller gör och är sjuk ungefär? Och då såg man att... så att där var ju liksom, och då drog man gränsen vid 55 plus. Tittar man på... Det är klart att tittar man högre upp i åldern så är det andra typer av krämpor som kommer till. Det måste man ju hantera, men det ser väldigt olika ut.
Ja, förstår. Men man är ju lite intresserad, det är kanske lite off topic, men med tanke på om man tittar på 30-talisterna som ju inte var sjuka en dag under hela sitt yrkesverksamma liv generellt.
Av attityd?
av ren attityd. Så kan man ju då tänka sig, vad händer när de här millennials blir 65-plussare och kanske Generation Z som är födda ännu senare. Vad händer med dem då? Kommer det här fortsätta vara så att 55-plussarna är de som kommer mangrant till jobbet?
Ja, men det här med ohälsotalen som man har tittat på, som jag vet att millennials, där man såg att jag tror att utbrändhetssymptom och sånt där, eller rättare sagt, ja, det var väl utbrändhetssymptom, det dubbla jämfört med alltså tidigare generationens jämnåriga då. Så att det har liksom hänt, då pratar vi 25 års tiden och sånt där. Så har man, och det kan man då...
och de som är födda efter millennium är ännu mer så.
Ja, jag kan tänka mig det.
I alla fall enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät som kom 2019 så var det så.
Ja, men man kan väl utan med gott fog i alla fall säga att det är ju ett stort problem att jobba med framåt. Och det tror jag att frågan är ju lite grann, kommer man kunna vända själva utvecklingen? Det måste man ju på något sätt göra, för att vi kommer behöva förändra hur vi jobbar. Jag tror vi kommer behöva förändra hur vi organiserar oss, och vi kommer behöva förändra hur kort sagt hur vi uppnår våra mål i företag och så vidare, för att liksom hälsofrågorna blir allt viktigare. Det ser man ju också i undersökningar på liksom arbetslivsstudier, att det rankas allt högre därför att...
Men det som var min grundfråga här kring det här med pensionsåldern är om det är ju ändå så att per ålder per man blir ju i alla fall mindre fysiskt robust eller tålig. Är det inte ändå på något sätt rimligt att behandla äldre och yngre olika?
Jo, absolut. Och det är rimligt att behandla de olika inbördes också. Det vill säga att du har yngre som ska behandlas på ett sätt och yngre som ska behandlas på ett annat sätt. Och du har äldre som du måste behandla på ett sätt.
Så trots problemen med den individualistiska kulturen så förordar du här en individualistisk approach?
Det gör jag verkligen. Ja. Jag tror att det ena kräver det andra så att säga. Jag tror att vi kommer behöva förändra pensionssystem på det sättet att vi kommer behöva individualisera det mer. Därför att vi har så olika, alltså åldrandet är så orättvist i sig. Så att skulle man, jag brukar säga att låter du människor jobba trots att de inte kan eller orkar, då blir de sjuka. Men det är också så att om du låter människor vara utan, alltså människor inte tillåts jobba som vill och kan och förmår, så blir de också sjuka i många fall. Så att jag menar,
det tror jag brukar hänvisa till någon studie från Arbetsförmedlingen som visar att det finns, man kan inte förklara det faktum att arbetslösa är sjukare, alltså att de har kortare livslängd än andra bara på sjuktalen. Alltså det är bara faktorn arbetslös i sig gör att man mår dåligt så att säga.
Ja men det så jag tror att det där är också någonting som man, om man då ska kritisera eller vara lite nyansera det lite grann, ska man säga att historiskt så har ju liksom pensionerna varit ett sätt att skydda människor från att slita ut sig, helt enkelt att anpassa arbetslivets längd till fysisk förmåga och så vidare. Så att man, och faktiskt också, alltså göra, man ska få en rätt med, alltså det var på den tiden man hade kroppsarbete så formades ju pensionssystemet egentligen. Och då kan man säga att hade man levt lika länge, om man jobbat lika länge i förhållande till sitt liv som man gjorde förr, när pensionssystemet instiftades, eller så kan man säga att då skulle man ju gått i pension vid 90 idag. Och det där är i alla fall, vad man kan säga är att man skulle jobbat längre. Man har idag ett system där du har, som är väldigt, fortfarande väldigt anpassat till kroppsarbetet. När det i själva verket är så att det är ju det som slår ut människor idag, det är ju snarare teknikskiften och sådana saker. Och det är det som har blivit liksom det nya sättet att liksom, skilja yngre och äldre arbetskraft ur ett arbetsgivarperspektiv, vilket är lite synd om man tittar på massuppsägningar och sådana saker.
Men ligger det inte någonting i det att äldre trots allt har svårare att anpassa sig till nya ska vi säga internet eller IT förändringar att man...
Till viss mån ja, men inte alls i den utsträckning som det ofta görs gällande, och framförallt inte i den utsträckning som, om man tar digitaliseringen som ett stort moln, så är ju allt fler människor liksom inkluderade där. Det är bara egentligen, om man tänker sig 30-talister och tidiga 40-talister, där bör man se liksom, digitalt utanförskap verkligen bli en faktor. Men vad som däremot skiljer sig åt, det är ju hur man använder den digitala tekniken. Alltså en ung människa och en äldre människa liksom närmar sig och fann internet på olika sätt. Och har man varit med från internets början, då tycker man inte att det är så problematiskt till exempel att vara ute på det publika nätet. Men den som kommer in nu och som kommer in och ser all den här informationen väljer ju oftare att gå in, alltså en ung människa, att jobba undercover brukar jag säga, så i chattar och inte liksom skriva offentligt och såna saker på i onödan. Så att det, om man tittar på beteendena, så ser de olika ut beroende på hur gammal man är. Men med det sagt så det är ofta så att man gör liksom, det till en grej att säga, men vi ska ha en digital person, och så tänker man sig, då ska vi ha
helst en tioåring.
Ja, lite så. Med 10 års erfarenhet.
Ja, just det.
Det håller på att bli, alltså det kommer att bli bättre, därför att det är helt enkelt så att det går inte att exkludera människor med den premissen längre, för att alla de allra flesta arbetande människor
jobbar digitalt idag.
Ja.
Mm. Vad skulle du säga hälsoeffekterna av den här ålderismen och efterföljande åldersdiskriminering är?
Ja, det där är ju till att börja med så är det en koppling som görs och kommer att göras allt oftare. Alltså man börjar titta mer på vad det får för hälsoeffekter. Och alltså vad det konkret gör, det är att du stänger ute människor från möjligheter. Och du koncentrerar den mest aktiva tiden i livet, i arbetslivet, till en väldigt begränsad del av livet. Alltså det vill säga att man trycker ihop det, och så på det sättet här ska du prestera, här förväntar vi oss inte att du ska prestera, och här får du inte ens chansen ungefär. Alltså det är lite grann så man delar in, och det är klart att det sätter en enorm press på människor att liksom, man måste lyckas med sin, behöver inte ens ta ordet karriär i munnen, utan bara komma igång med sitt arbetsliv på ett bra sätt, och man har ingen möjlighet att komma tillbaka in i arbetslivet om man till exempel har varit ute av någon anledning en period, så är det väldigt svårt att komma in igen, och ålder är ju egentligen tid, det är ju tid som går, och om vi mäter vårt liv i om vi sätter tidsgränser för när man ska göra det ena eller andra, så sätter det press i sig. Och jag menar, alla de här som ung, liksom, talangbegrepp och sådär som man lätt förknippar med liksom unga människor då. Det var som en ung kollega sa till mig tidigare, det här är ju egentligen hets mot oss unga. Alltså det är ju det som blir problemet, så att på allt den här som man läst.
Förutom att de äldre då har mindre möjligheter att komma in om de är ute ett tag, så är det också en press på de unga.
Det är det också. Och det är också så att de äldre, du skapar konflikter mellan generationerna och spänningar mellan generationerna, och du skapar en rädsla att släppa in den ena eller den andra i, alltså så om du är på något sätt i zonen så att du får jobba och du får göra de grejer som du liksom vill göra och så vidare, så kan du lätt uppfatta det som att någon som har mer information än du eller kan mer om yrket blir ett hot. Och på samma sätt som du känner att om du är en äldre person och jobbar och liksom har mycket ansvar och så vidare, så kommer en yngre person och har nya metoder eller kommer direkt från skolan med ny teknik eller vad det nu kan vara i bagaget, så kan det också bli ett hot. Så på det sättet så, och då blir ju inte...
Man jobbar inte med varandra, man jobbar mot varandra.
Exakt, du hade kunnat lansera en bättre lösning på ett problem, men istället så gör du det som du alltid gjort det, för att du är rädd för att det ska komma någon från sidan och liksom ta över. Nu målar jag upp lite liksom hårda bilder här, men det är ju lite grann, om man ska ta riskfaktorerna, så är det här när intern konkurrensen, så är det lätt att det blir så istället, att man sitter på informationen och att man inte hjälper varandra framåt.
Och de mår alla sämre också.
Rimligen så gör de ju det. Och sen hur mycket sämre, om det går så långt som att de behöver söka riktig hjälp för det, det kan ju se väldigt olika ut. Jag tror att liksom, ur ett hälsoperspektiv så är det ju det här med att blockera varandra från möjligheter och att vi inte tar tillvara på kompetens i den möjlighet, eller i den mån vi kan, så skapar det en klump av problem som vi liksom tenderar att skjuta ifrån oss, istället för att vi skulle kunna lösa det mer genom om vi lärde oss att
Så hur ska vi göra?
Jag tror att man måste utsätta oss oftare för varandra i olika åldersgrupper. Alltså låt oss utgå från att vi är ganska åldersbubbliga här i Sverige. Att vi skulle behöva ses oftare över generationsgränser. Vi har ett företag som är duktiga på det här. De jobbar ju medvetet med att blanda team och så vidare, så att man får jobba med människor som är väsentligt yngre eller äldre än en själv, för sakens skull lite grann. För att man liksom ska också
så det, det vi inte har i den italienska storfamiljen, det får företagen lösa.
Exakt så. Tänk som ett italienskt sån här runt matbord med alla inblandade. Det är ju en sån här idealsituationer såklart. Och det är klart att, som återigen då, ålder i sig är ingen merit. Men jag tror att med vanan att umgås med blandade åldrar, så blir det inte ålder heller ett problem.
Det låter som ett jättebra slutord. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var väldigt roligt att prata med dig.
Tack själv, detsamma.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.